1, 2, 3. Bra. Som sagt, jag heter inte Robert utan jag heter Rolle. Nästan påminner om. Gift med Britt-Marie som sitter här. Vi har 3 barn och ett antal barnbarn. Vi har en kanin och vi har 100 akvariefiskar. Och så har vi blivit mormor och morfar till en liten hundvalp också. De här 2 veckorna. Så ser mitt liv ut. Jag gillar att spela badminton. Har jobbat som pastor i Pingstkyrkan inne i stan i 14 år. Och de här 2 sista åren så har jag haft en annan tjänst där jag reser runt för ett nätverk som vi har, våra 80 pingstförsamlingar här i norr. Som heter Älska Norrland. Och det bygger på att en del församlingar är med och stöttar den här tjänsten också. Och Brukskyrkan är en av de församlingarna, så jättetack för det. Sen har jag ju lite att Älska Norrland, eller en del andra organisationer köper lite tjänster utav Älska Norrland, eller den tjänst som jag har. Bland annat så är jag ordförande för LP här i Ursviken. Och så jobbar jag ju i den här församlingen nu 10% på tisdagar. Och är tillsammans med teamet här. Och så kommer jag dessutom gå in som ordförande för skolföreningen Växa här, alltså vår kristna skola som vi har här. Så det blir lite sådana här olika inslag i den här tjänsten. Och allt det där är sant. Ja. För jag hörde om 2 pojkar som, de var 2 bröder som stod och diskuterade lite grann vem som kunde ljuga värst. Och den som skulle ljuga värst, han skulle vinna en tablettask. Så de stod där och hittade på den ena lögnen efter den andra. Och då råkade morfar få höra det där. Och då sa morfar så här, vad är det ni gör? Ja, men de berättar lite grann. Ja, men sa morfar, förstår du, det där är inte så bra. Det är inte fint att ljuga. Och det ska jag säga att när jag var liten och var i eran ålder och växte upp, då ljög jag aldrig. Vår generation, vi ljög aldrig. Då säger den ene brorsan till den andra, du, ge honom tablettasken. Så det jag har sagt, det var sant. Och det jag kommer att predika om tror jag också är sant. Därför att Jesus är sanningen med stort S. Hörrni, det finns 3 stycken saker som har liksom kommit in i mitt liv och som har betytt väldigt mycket när de liksom blev en del utav mig. Man skulle kunna säga att det är 3 gåvor som jag har fått. Men de här gåvorna eller de här sakerna som har blivit en del utav mig har lite olika bakgrund. Den första saken, det är en blå DBS. Cykel. När jag var liten och växte upp, mamma var ensamstående. Mamma blev ju ensam när hon var 25 år med 5 barn. Och jag var nyfödd. Och min farsa liksom stack ur vår familj och valde flaskan istället för sina barn och familjen och så. Och det gjorde att min uppväxt var lite enkel och det var lite... Ja, ekonomin var inte den starkaste liksom för mamma, va? Ensam med 5 barn och en pappa som man aldrig betalade något underhåll eller någonting sånt där. Utan. Och det gjorde också att det, julklapparna var inte liksom så där överdåniga. Och jag brukar säga att en av de jobbigaste dagarna i mitt liv, det var när man kom tillbaka efter jullovet till skolan och skulle berätta vad man hade fått i julklapp. Och försöka tävla liksom med kompisarna som hade en helt annan ekonomisk förutsättning än vad jag växte upp med. Det var en jobbig dag. Men vi har alltid haft mat och kläder och husrum och så, allt det vi har behövt. Men den här julen var någonting alldeles speciellt, förstår ni. För det var nämligen så att ett äldre par i vår släkt som inte själva hade några egna barn brukade fira jul med oss. Gustav och Ellen hette de. En morbror och morfar till mamma. Och den här julen kom de med en gåva till mig som jag aldrig har glömt. En alldeles egen splitter ny blå DBS. Som yngst utav fem barn så hade man ju alltid ärvt allting. Och det är klart att när man är yngst liksom och det har gått i arv från den och den och den och den, så var det ju i regel alltid lite nött och slitet när man var sist ut liksom. Men det här tillfället fick jag en sprillans ny blå DBS. Och vet du, jag var stolt som en tupp när jag kom till skolan och visade upp min nya cykel. Den gåvan, den fick jag helt gratis. Jag hade inte förtjänat den på något sätt. Jag fick den bara för att jag var barn. Och jag var barn till en släkting, till Ellen och Gustav. Så jag skulle kunna säga, jag fick den bara på grund utav nåd. Helt oförtjänt. När jag var 9 år så fick jag mitt första sommarjobb. Jag åkte iväg på jordgubbsläger. Jag är uppvuxen i närheten utav Finneröja. Ni vet, det finns stora jordgubbsodlingar där. Och när jag var 9 år så åkte jag iväg på mitt första jordgubbsläger. Och när jag hade jobbat färdigt där så skulle vi få lön. Och jag hade 50 öre i veckopeng på den här tiden. Och du vet, att få komma och plocka jordgubbar och tjäna 30 öre litern. Plus 2 öre i semesterersättning. Du vet, jag behövde bara plocka 2 liter så tjänade jag mer än en hel veckopeng. Förstår ni? För en 9-årig grabb så var det ju som att tälja guld liksom med kniv. Ja. Och första dagen vi var iväg och plockade så plockade jag 173 liter. Gånger 32 öre. Och förstår du, det var ju en hel förmögenhet. Andra dagen så plockade jag 201 liter. Ja, gånger 32 öre. Och så fortsatte. Och så var liksom den där perioden sen över och vi fick lön. Och för första gången i hela mitt liv så fick jag en alldeles egen tusenlapp. Och du vet, när vi klev av bussen. För det var många som plockade jordgubbar så vi åkte buss ut till de här stora. Och när jag klev av bussen med min tusenlapp i fickan. Och det var lite andra pengar och mynt också så här. Och liksom fick hålla i den. Lukta på den, liksom titta på den. Alltså det var något helt otroligt. Att få en egen tusenlapp. Den tusenlappen, den fick jag inte av nåd, utan den fick jag av förtjänst. För jag hade jobbat ihop den. En tredje gåva som kom in i mitt liv, det var 1975. Jag var 11 år. Då dog min morfar. Och jag växte upp i morfars hus. Och det fanns en sak som morfar ägde och som jag väldigt gärna ville få ärva utav morfar. Så jag fick 3 stycken saker efter morfar, men det var speciellt en sak som stack ut och det var hans gröna verktygslåda. Det var inga verktyg i som jag ärvde, utan jag ärvde bara lådan. Men när jag såg den gröna verktygslådan så liksom var det morfar för mig. Va? När han liksom hade den och gjorde någonting på huset och sådär. Och jag konkurrerade ju liksom med mina 4 syskon och så här. Men jag fick den där gröna verktygslådan efter morfar. Och jag var så glad över den. Det påminde om hans liv sen när han var borta. Efter några år så flyttade vi från Lindesberg till Robertsfors. Och jag hade kvar som minne den gröna verktygslådan efter morfar. Och vi bar in alla flyttgrejer i det nya huset där vi skulle bo. Och den här gröna verktygslådan, självklart fanns ju med där. Men då råkade den hamna utanför huset den där första natten. Och dagen efter så var den borta, stulen. Och har sedan den dagen varit borta. Det var en gåva med en annan bakgrund in i mitt liv. En gåva som jag inte hade förtjänat. Som inte handlade så mycket om nåden. Utan som mer handlade om ett arv. Och idag nu när jag ska säga några saker här utifrån Guds ord. Så vill jag lyfta tre stycken saker som du och jag har fått som gåva. Som Gud ger oss som gåva. Och jag skulle så, min dröm är att du skulle uppskatta så de här tre gåvorna som Gud vill ge dig. Att du bara känner, wow, de vill jag inte missa för allting i denna värld. Då vill jag läsa från Apostlagärningarna det 20:e kapitlet och den 24:e versen. Apostlagärningarna 20 och 24. Jag tror det kommer på skärmen där, va? Yeah. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåds evangelium. Man läser den här texten eller hör den här texten så kan man ju tänka. Ja, den börjar ju lite tufft. Jag anser inte mitt liv vara någonting värt. Är det verkligen så? Allvarligt liksom att livet inte är någonting värt. Ja, men det är ju självklart. Livet är ju någonting otroligt mycket värt. Otroligt mycket värt. Vi har ju fått livet som en gåva. Vi har fått livet att förvalta. Vi har fått livet att fylla med en massa goda, härliga, underbara saker. Men allting ställs liksom i proportion till det andra. När Paulus inleder Filipperbrevet till exempel så talar han om att allt som förut var en vinst för mig har jag nu börjat. Och så liksom jämför han olika saker in i sitt liv. Att saker och ting som en gång betydde jättemycket kan blekna lite grann i strålglansen utav Jesus Kristus som kommer in i vårt liv. Innan jag blev en kristen så reste jag land och rike runt och tävlade i bangolf och lyckades, ja men så där liksom, och ja, Kristinehamnsmästare, Värmlandsmästare, svensk mästare och så där lite grann. Och det gjorde att genom åren så samlade man på sig en hel del pokaler och medaljer och sådana där saker, va. Så jag hade några kassar med de där grejerna. Och de betydde ju jättemycket. Man polerade dem där liksom. De stod i hyllan och man, så fort någon kom in så ville man, ja men du kan väl titta lite på det där också. Och så där. Ja, ja. Och så vet du, sen hände någonting i mitt liv. Så någonting annat kom in. Och helt plötsligt började de där medaljerna tappa liksom sin strålglans och sitt värde. Jag var glad över dem självklart. Och så där var. Men de blev inte lika värdefulla längre. Och när jag flyttade till Dorotea sen som nybörjarevangelist. Då skriver tidningen över evangelisten i pingkyrkan. Evangelisten som ger bort sina medaljer till barn och ungdomar. En stor rubrik i tidningen. För då träffade jag i söndagsskolan och i barnträffarna barn och ungdomar som aldrig hade vunnit en medalj. Ja, men jag sa, du kan få en av mig. Ja, och så fick jag dela ut dem där liksom. Ja, vad roligt. Och det var bara som ett tecken på att liksom, ja, men det bleknade lite grann. Någonting som en gång hade betytt väldigt mycket. Så vårt liv, absolut, har ett värde och vi ska vara rädd och vårda vårt liv. Men Paulus och författarna här och de som uttrycker det här har också i sitt liv upplevt någonting som är ovärderligt för dem. Och det är i jämförelse med det, ett liv utan en Guds mening och ett djupare innehåll kan ibland kännas lite fjuttigt. Men vet du, Gud vill fylla vårt liv med ett innehåll som gör att vi känner, wow, det är värt någonting. Det finns ett uppdrag för oss som gör att det är värt allting att fortsätta leva. Paulus, han säger det, ja, egentligen vet jag inte, egentligen skulle jag vilja bryta upp och jag skulle vilja komma till himlen för det verkar vara så fantastiskt där. Och ni vet, Paulus hade ju vid ett tillfälle blivit uppryckt, han hade ju som fått en försmak av vad som fanns där. Men så säger han, men när jag ser er, och så blickar han ut över människoskarorna, ja, men då kanske det ändå är bättre att jag är kvar några dagar till. För jag har ju ett uppdrag att få förkunna Guds nåds evangelium. Det finns ytterligare någon människa som behöver få höra lite till. Och när jag tänker på de här tre gåvorna som ryms i Guds nåds evangelium. Och nu vill jag betona då att de här gåvorna, det är inte förtjänstgåvor som min tusenlapp var. Det är inte ett arvsgåva som min verktygslåda var. Utan det är en blå cykel som var bara utav nåd som kom in i mitt liv. För det handlar de här tre gåvorna om som jag kommer nu att nämna. För den första gåvan är frälsningen. Ty av nåd är vi frälsta. Att få bli frälst, att få bli frihalsad, som det egentligen betyder. Det vill säga, snaran är liksom runt halsen. Och egentligen så är det bara en tidsfråga, därför att syndens lön är döden. Så snaran är liksom knäppt runt halsen. Men så kommer någon och frihalsar dig och mig och befriar oss. Halleluja. Tar bort och du och jag kan få gå fri. Vet du, en av mina största frågor innan jag blev en kristen, det var den här frågan. Hur vet jag att kristendomen är den rätta religionen när det finns så många andra religioner? Oj, så jag gick och funderade på den frågan. Och en dag så upptäckte jag att det fanns ett svar på den frågan. Att det finns en stor och viktig sak som är helt avgörande i kristen tro. Och det är nåden. Och det är förlåtelsen. Det är frälsningen. Att få en möjlighet i livet att få börja om. Vet du, min vandring till frälsningen, alltså den var kantad utav så många destruktiva inslag. Har jag varit en utav de där två pojkarna som tävlade om tablettasken, så kan jag säga att jag har vunnit överlägset den tablettasken. För mitt liv och min uppväxt var så fyllt utav lögner. Och det var så fyllt utav stölder. Och det var fyllt utav fylla. 13 år drog jag min första fylla. Och så vidare och så vidare. Så du vet, att få komma med den där bakgrunden Och så får komma och höra detta glada budskap, evangelium. Att det finns frälsning, det finns förlåtelse, det finns en ny start. Som ett erbjudande. Min första alfakurs, jag träffade Ingrid, 64 år. Hon jobbade som rektor i en av våra skolor. Och när hon kom, 64 år gammal, jobbat som rektor, då tänker man ändå att man har en del kunskap liksom med sig i livet. Så här. Man har ändå bott i Sverige och så. Och så kommer hon till alfakursen och så får hon höra talas om detta med Jesus, förlåtelse, möjligheten att få börja ett nytt liv. När vi sitter där runt fikabordet, har lyssnat till föredraget, så resten det här, förstår ni, så slår den här 64-årige rektorn näven i bordet. Så vi hoppar till allihop. Vi var inte alls förberedda på det. Och vi funderar, vart är nu då liksom? Var det något fel på fikat här eller vad var det? Ja. Och så säger hon så här. Hur är det möjligt att jag har bott i Sverige i 64 år utan att någon har berättat detta för mig? Och från den dagen så är hon ett Guds barn. Hon döptes sen och tillhör en av våra pingstförsamlingar i det här landet. Ja. Hur är det möjligt att ingen på 64 år har berättat detta för mig? Men du vet, då är det så fantastiskt att även om man är 18 år som jag, eller du går i söndagsskolan eller i någon annan aktivitet, hur lång sträckan än har varit innan, att när vi den dagen kommer till Jesus och får höra att det finns en som kan förlåta vår synd, som erbjuder en ny start i livet. Vet du, då är det så underbart att få komma till den här dopgraven och få begrava den gamla rollen och få återuppstå, komma upp ur vattnet som en ny skapelse där det gamla är förbi. Ja, du hörde rätt. Det gamla är förbi. Du vet, det gamla uppstår inte. Utan det blir kvar i dopets grav. Utan det är någonting nytt som uppstår. Du är en ny skapelse. Och du får lämna allt det gamla bakom dig. Halleluja! Jag vet inte om jag har berättat en liten berättelse för er här i Ursviken. Men den tål att berättas en gång till i så fall. Om den här kossan som slog vad med de andra kossorna. Känner ni igen den berättelsen? Det var en kossa, förstår ni, som slog vad med andra kossor om att jag kan hoppa högre än solen. Och de andra kossorna, de började ju skratta åt det där och tänkte, det kan ju ingen kossa. Men hon var helt övertygad. Jag kan hoppa högre än solen. Så de slog vad om 100 spänn. Och så kom dagen när hon skulle hoppa. Och de andra kossorna, de ropade. Hoppa nu då, hoppa nu då. Och kossan, hon hoppade ju, förstår du. Och du vet, det blev ju bara lite grann så här. Och de skrattade ju, de andra kossorna, så de höll på att mjölka på sig liksom. Ja. Hur kan man vara så knäpp liksom som ko så att man tror att man kan hoppa högre än solen? Så kossan som förlorade, hon gick hem och var jätteledsen. Och funderade på det där, men ska det vara så omöjligt? Och när hon gick där hemma så kom hon på en idé. Så hon gick tillbaka till de andra kossorna och sa: jag skulle vilja slå vad en gång till om 100 kronor att jag ändå kan hoppa högre än solen. Och de skrattade och tänkte, har hon inte lärt sig någonting? Är hon lika korkad fortfarande? Så de satt emot. Ja, men självklart, vi vill gärna vinna 100 kronor till. Och de började ropa, hoppa nu då, hoppa nu då. Ja, sa kossan, jag ska vänta lite grann bara. Mm. Ja, så hon väntade lite grann och de fortsatte ropa, hoppa nu då, hoppa nu då. Ja, om ett litet tag. Och så väntade kossan ända till solen sänkte sig ner i horisonten och syntes lite. Då hoppade kossan högre än solen. Vet ni vad jag vill säga med det här? Det är att vi människor, vi försöker att nå Gud, solen, genom våra hopp och våra prestationer och alla möjliga grejer. Och du vet, stegen som vi försöker att klättra på för att komma närmare Gud, den blir rangligare och rangligare ju högre vi lyckas liksom komma upp, för att till slut bara göra så att vi ramlar ner och får börja om en gång till. Medan det i kristen tro är precis tvärs om. Romarbrevet talar om, 5:e kapitlet, 8:e versen, att Gud kommer till oss medans vi ännu är en syndare. Förstår du? Du vet, detta räcker för mig att välja kristen tro. Sen skulle jag kunna nämna 50 andra orsaker. Men detta räcker för mig. Detta är mitt stora hopp. Att veta. Det finns förlåtelse och frälsning för mig. Det finns en omstart i livet. Det finns ett dop som får markera att jag är en ny skapelse. Jag begraver det gamla bakom mig. Och får tvättas ren och får börja om. Halleluja. Frälsningen. Hur många av oss har gjort oss förtjänta utav att få bli ett Guds barn? Att få bli frälsta? Ja, men Jesus, jag har gjort mig förtjänt utav det, du förstår. Jag har gjort några inbrott och jag har stulit och jag har supit och jag har... Vet du, det är inga meriter direkt. Ja, men den dagen vi kommer till himlen, då, vad ska jag säga då? Rolle, varför ska jag släppa in dig i himlen? Ja, vad ska jag då hitta på? Ja, de där, jag förstår ju att fortkörningsböterna, det är inget att lyfta fram. Och jag förstår att stölderna och min fylla, liksom, och det är inget att lyfta fram. Vad ska jag då lyfta fram? Ja, men får se, jag är väl, ja, men jag predikade i Ursvikens pingstkyrka en gång. Ja, och jag var ju på ledardag i Norsjö igår. Det var även någonting att lyfta fram. Och jag har ju skickat lite pengar, haft några PMU-möten och samlat in pengar till de fattiga. Det är väl någonting att lyfta fram. Jag har ju varit med i lovsångsteamet, eller jag har ju läst Bibeln. Jag har ju... Det är väl bra saker. Och så säger han som sköter insläppet, du förstår Rolle, här in i himlen kommer inte en enda människa på grund av vad vi har gjort. Utan, du förstår Rolle, den här dörren, den öppnas på grund av vad Jesus har gjort för dig. Han har öppnat pärleporten så att du kan komma in. Han har kommit ner till dig medan du ännu var en syndare. Och tog hand om ditt liv. Lyfte dig upp ur fördärvets grop. Halleluja. Kära vänner. Frälsningen erbjuds som en gåva till dig och mig idag. Och jag skulle så uppskatta om du såg värdet i den gåvan, så att du känner, den vill jag ta emot, den vill jag vårda, den vill jag vara rädd om, den ska jag inte tappa bort. Den andra gåvan in i mitt liv, det är församlingen. Att få tillhöra en gemenskap av människor som en dag ska befolka himlen. Att få tillhöra en skara utav människor som en dag ska få sitta i himlen vid dukade bord och bli servad utav Jesus Kristus själv. Oj. Nu blev det nästan lite stort här, känner jag, i skallen. Vem är jag? En kille som växte upp som farsan inte ville ha med att göra. Och helt plötsligt så säger han att du är ett Guds barn. Du som ingenting var. Dig vill jag ge en plats och en position i någonting som jag på den här jorden kallar för Guds familj, Guds bygge, Guds församling. Där vill jag låta dig av nåd få en stol och en plats. Och du ska få den nåden, jag pratar till dig nu. Du ska få den nåden att en dag få ryckas ifrån denna jord till att befolka ett tillstånd där ingen synd och död och plåga och sjukdom och sorg och saknad mer ska vara. Och där Jesus Kristus ska servera dig vid de dukade borden. Halleluja. Vore du en riktig pingstvän nu så klämde du fram ett litet halleluja. Ja. Ja. Förstår du vilken nåd? Att få vara med i en försmak redan här på jorden. I det som jag brukar kalla för en församling. För någonting som en dag kommer. Har jag gjort mig förtjänt utav det? Nej, absolut inte. Har du gjort dig förtjänt utav det? Nej, absolut inte. Skulle vi granska ditt liv och titta in i ditt liv och hitta och lyfta fram alla fel och brister som finns hos dig? För de finns hos dig även om du inte ser dem själv eller tror att de gör det. Men de finns i mitt liv. Och alla de där felen och bristerna som finns i mitt liv och som jag brottas med och försöker liksom forma mitt liv till att bli någonting annorlunda, någonting bättre, liksom sova. Alla de där felen och bristerna skulle egentligen diskvalificera mig att vara med. Och ändå så visas det en nåd in i mitt liv. Tänk att jag får vara med i den skaran som Bibeln kallar för de heliga. Ett heligt prästerskap. Helig jag. Ja, ni skulle bara veta hur helig jag är. Ja. Och ändå så titulerar Bibeln dig och mig helig. Wow. Att få vara med i någonting som är så unikt på den här jorden. En gemenskap av vackra blommor som får blomma och dofta för Kristus på olika sätt. Där ung och gammal, man och kvinna, svensk eller ifrån någon annan kultur och bakgrund får tillsammans utgöra en gemenskap. Wow! Jag älskar bilden utav vid ett tillfälle när jag i Robertsfors var pastor där. Och vi skulle gå och fika. Och vi hade fikat och vi lämnade våra kaffekoppar så här för att diskas. Och så kom jag in i köket och då står två herrar där i diskbaljan. Det fanns ingen diskmaskin på den tiden eller så där, utan det var diskbalja som gällde. Och den ena av de här herrarna heter Allan. Allan, han är högsta vd på Scandiamant eller Element 6. Robertsfors största företag på den tiden. Med 200-300 anställda. Överlägset största företaget i Robertsfors. Där står han i diskbaljan. Och tillsammans står Lars-Erik Hemmervall. Som har slösat bort hela sitt liv på Robertsfors. Gata. Inte gator utan gata. Ja. Och som liksom alldeles nyss har kommit till pingkyrkan och mött Jesus. Och misslyckade typ liksom så här, som bara har ställt till med elände och förstört. Och så kommer jag in där med min kaffekopp och lämnar. Och där står Allan och Lars-Erik tillsammans vid samma diskbalja. Funderar överhuvudtaget inte. Ja, men jag är ju vd, jag borde väl inte stå här och diska. Och med min position, jag borde väl inte umgås. Förstår ni? Det tänket ska inte finnas i Guds församling. Utan där är vi lika. Va? Wow, att jag får vara med där. Och vet du, jag vill bara säga till dig det. Jag skulle önska att du känner att Guds församling med alla sina fel och brister och förtjänster och styrkor och allt vad som är så dyrbart för dig. Så du när du går hem idag skulle säga: tack Jesus att jag av nåd får vara med i en sån gemenskap. Ja. Och att du också skulle ta in i ditt liv och tänka: jag vill aldrig tappa den nådegåva för allt i livet. Till sist. Den tredje gåvan som jag tänker på. Frälsning, församling, förmåga. Det står så här att han fördelar sina gåvor på var och en av oss. Och han kallar de den gåvorna för nådegåvor. Vi kan ha talanger i våra liv där vi liksom har övat och vi har kanske till och med ärvt en del talanger och så är vi har tränat oss till bra saker. Men det är någonting annat än att få nådegåvor in i sitt liv. Du vet, en läkare kan studera och bli en fantastisk läkare. Men en läkare kan aldrig hela en människa. Utan det är nådegåva in. Vi kan göra vårt. Men Gud kan också liksom förstärka våra gåvor och det som vi har. Så att det liksom räcker lite längre. Va? Blir lite kraftigare. Blir en övernaturlig dimension. Som inte är onaturlig. Utan som är den mest naturliga dimensionen egentligen. För vi är skapade till Guds avbild. Och att vandra i umgängelse med honom. Och när jag blickar ut över er så här. Så är jag helt övertygad om att Gud har lagt ner gåvor i er allesammans. Därför att han säger det i sitt ord. Och församlingen ska få vara en plats, en mylla. Där du får blomma ut i din gåva och i din tjänst. Jag tycker det är fantastiskt när man hör olika musikskolor och såna här tillställningar liksom som handlar mycket om sång och musik. Och så kollar man lite grann på de här ungdomarna eller människorna som pluggar där. Var har de sin bakgrund? I kyrkan väldigt ofta. Därför att i kyrkan har de fått en plattform. De har fått en mentor. De har fått någon som har lockat fram det som finns i dem. Och så har de fått blommat ut. Och så är de med. Och sjunger och utvecklas. Därför att de har vuxit upp i en miljö som har uppmuntrat tillväxten och blomningen. Sen kan det vara att vi har misslyckats någon gång. Självklart. Det gör vi alla, va? Ja. Så jag vill bara säga till dig. Du som bär på en gåva. Var rädd om den. För du har fått den av nåd. Och Gud vill att du ska använda den gåvan. Till människors glädje. För när jag tittar på alla gåvorna som Gud ger. Och vi skulle kunna räkna upp lite olika kapitel och ställen. Så är det där det står lite olika om de här nådegåvorna. Det är inte bara liksom de här 9 i första Korinthierbrevet. Utan vi kan åtminstone räkna kanske 26 som benämns som nådegåvor. Va? Och när jag ser på de nådegåvorna så ser jag att det är nästan bara en som har med mitt eget liv. Och det är tungotalet. Ja, det finns varianter av tungotal som har med andra människors liv som uttyder tungotalet. Men det finns också en gåva där som har med min egen gudsrelation att göra. Och det är därför som vi ofta har betonat tungotalet som en av de primära, kanske startgåvorna i vårt liv tillsammans med den helige ande. Därför att vi har alltid velat sagt så här, att det är bra att du själv har det bra med Gud innan du börjar betjäna andra med de andra gåvorna. Att du lever i en nära Guds relation. Så därför har det funnits en vishet ifrån Guds hjärta att få starta där. Men du har en gåva. Ja, men säger du, vad är min gåva? Jag är lite osäker på vad som är min gåva. Vet du, då kan du fråga din bäste vän om du är osäker. Vad är jag bra på? Vad tycker du finns i mitt liv? Så kommer din vän att kunna tala om det för dig. Om du själv har ett stukat självförtroende eller inte upptäckt det ännu, så har andra i din omgivning redan sett det och kan få vara med och påminna dig om det, lyfta fram det, och att du får ta tag i den gåvan och blomma i Guds stora blombukett, församlingen. Nu har jag talat om tre gåvor. En del av de här gåvorna, visst, de kan ligga nära arvet. Du kan ha vuxit upp i en församling, i en kyrka, där det här har varit en självklarhet för din mamma och pappa, mormor och morfar och så vidare. Du är bärare utav ett arv. Men då skulle jag vilja säga, förvärva det arvet själv. Ta det till det. Uppskatta det. Förvalta det. Var rädd om det. Låt det utvecklas. Låt det växa vidare. Och se till att du inte förlorar det. Att ingen tjuv kommer om natten och tar din gröna verktygslåda. Var rädd om din frälsning. Låt ingen få stjäla din glädje i Gud för dig. Och var rädd om din församling. Därför att det är en försmak utav ett himmelskt perspektiv redan här på jorden. Amen. Jesus, jag vill tacka dig för nådens evangelium som är en sån rik gåva till oss. Herre, jag tackar dig för att det handlar inte om förtjänst, att förtjäna den där tusenlappen. Utan vi vet att det är nådens gåvor som ges in i våra liv, Jesus. Därför att din kärlek till oss människor är så gigantiskt stor. Den är av evighet, halleluja. Och Jesus, jag bara ber för mig själv. Låt mig få uppskatta de gåvor som du har gett in i mitt eget liv, Jesus. Men också som du ger och erbjuder alla människor över hela den här jorden. Och också in i brukskyrkan här idag, Jesus. Tack för din frälsning av nåd, Jesus. Tack för din församling. En försmak av någonting som ska komma. Halleluja, där Allan och Lars-Erik står sida vid sida, Jesus, lika inför varandra och lika inför dig. Jag prisar dig. Tack Jesus för det som du har lagt ner också i våra liv av förmågor och talanger och gåvor, Jesus. Tack att det också bara är av nåd att få vara med och tjäna dig, Jesus. Jag prisar dig för det. Tack Jesus för att du låter ditt ord få falla ner i våra hjärtans jord idag. Låt det få gro. Låt det få växa upp. Låt det få bära frukt. Låt det få bli till glädje för andra människor. I Jesu namn. Amen.